Tänkte försöka säga någonting idag om växtverk. Det vet man hur det känns när man är mitt uppe i det, men man glömmer det lätt när åren går. Jag ska göra det utifrån en text i Apostlagärningarna 6. Och det är de första 7 verserna där som jag läser i Jesu namn. Vid denna tid, då lärjungarnas antal växte ständigt, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De 12 kallade samman alla lärjungarna och sa: "Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut 7 män bland er som har gott anseende och som är fyllda av ande och vishet. Så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst." Alla de församlade gillade förslaget, och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia. Man förde fram dem till apostlarna, som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Amen. Vi ber. Och Herre, jag tackar dig för den tid i den här församlingens liv som vi får med om. Tack för våra 3 vänner som har döpt idag och fått ge sina liv helt och fullt till dig. Jag tackar dig för allt som ska växa runt dem och de gåvor som du har lagt i deras liv. Herre, nu ber vi också om att få förvalta den här särskilda tiden på ett förståndigt sätt, så att det kan fortsätta växa. Om det ber jag i Jesu namn. Amen. Jag älskar den rafflande öppningen på Apostlagärningarna. Så det är säkert så att det går lite tid emellan saker som händer här. Men när man läser Apostlagärningarna i följd, så får man en känsla av att här går det undan. Någonting händer som går väldigt fort. Himmelsfärden, löftet om anden, kraften som kommer, de 120 som samlas till en intensiv, ganska lång böneperiod, pingstdagen med den plötsliga andeutgjutelsen, stormvinden och alla de här manifestationerna som följer på det. Petrus fantastiska tal när han kliver fram, det tal som ju landar i en uppmaning till en utmaning om omvändelse. Och så den där gigantiska dopförrättningen som ju är som är 1000 gånger så stor som den idag. 3000 människor läggs till församlingen på en enda dag. Så här håller det på. Och så nästan omedelbart så börjar det krångla. Det är som det ska när det gör det. Det är för att det är så någonting ser ut när det växer på riktigt. Det är helt naturligt, och det finns ett ord för det, nämligen ordet växtverk. Jag slog på Vårdguiden 1177, och då står det att växtverk är inte farligt, men det kan vara påfrestande, står det. Och det är väl ganska väl sammanfattat. Tempus på verbet krångla i den här texten, att de grekisktalande judarna börjar knorra. Tempus på ordet knorra där, det tyder på att det här är inte en engångsföreteelse, då hade det säkert inte funnits med, utan det här har pågått en tid. Och det gnälls om nu är någonting så basalt som mat. Alltså, de inflyttade skulle bli, ha blivit förbigångna vid den dagliga utdelningen av mat och bröd. Jag skulle säga att när man läser det här så anar man att det som uppstår här, själva växtverken, motsättningarna, både är praktiska och etniska. Det är kring en distinkt grupp det här bekymret uppstår, nämligen de grekisktalande judarna. Det fanns två grupper i den här tidiga församlingen i Jerusalem. Det var sådana som talade hebreiska och det var de som talade grekiska. De som talade hebreiska var kristna i landet som även talade arameiska. Men de grekisktalande, de kom från Egypten, Syrien, mindre Asien och andra länder. Och nu skulle alla dessa med sina skiftande bakgrunder göra gemensam sak med någonting. Vi står faktiskt som församling i en fas som i väldigt hög grad liknar den här situationen. Väldigt mycket växer just nu. Människor från hela världen blandas i den här församlingen, i våra grannförsamlingar. Samtidigt som köerna av de som faktiskt behöver hjälp med det allra mest grundläggande, med mat och kläder, ett arbete, någonstans att bo, de köerna blir allt längre. Och precis här så är det så lätt som församling att förlora sin identitet. Att vi plötsligt börjar göra allt, svara på alla anrop, alla behov, vara överallt. Och till sist inte riktigt veta varför vi gör det vi gör. Jag citerar igen, 1177. Växtverk är inte farligt, men det kan vara påfrestande. Jag tänker på att det finns ett gammalt ordspråk som är väldigt bra att ta till. Och det är ju det där, hittar du en väg som är utan hinder, så kan du vara säker på att den inte leder någonstans. Det är klokt att ha med sig. Hittar du en väg som är utan hinder, så kan du vara säker på att den inte leder någonstans. Under de 3 veckors bön som inledde året i vår församling, bön och fasta, så fanns det en bok där alla ni som deltog, vi var väldigt många, i bönesamlingar här i huset, i bönevakt enligt ett rullande schema, eller var med och bad hemma, så fanns det en bok där man kunde skriva in det som man själv upplevde att Gud säger till oss just nu. Alltså, det här tycker jag mig ha hört från Gud. Det är otroligt spännande läsning, hela den här boken, där ju många har skrivit att Gud talar. Cornelia Forsberg, vår ungdomspastor, som ju jobbade väldigt mycket med den här bönesatsningen, hon har sammanställt allt det som skrevs i den här boken, och när man läser det så inser man att det är väldigt spännande läsning. En av de där korta texterna rörde mig särskilt, och den handlade precis om församlingens identitet. Den som har skrivit säger sig ha sett församlingens plats i den stora församlingskroppen, alltså i Kristi kropp, som ett knä, eller ännu mer precis, som en knäled. Med tillägget om att det här handlar om att böja sig. Och så har denna person, jag vet inte vem det är, om det är han eller hon, skrivit att hon såg 2 uttryck för hur det ska gå till. För det första, en församling böjd i bön. För det andra, en församling böjd i tjänande för de minsta i samhället. Och så står det ditskrivet inom parentes, det sociala arbetet. Jag har inte kunnat släppa det där. Om någon skulle kunna gäspa och säga, det är väl ganska typiskt för det rörde område som du brinner för och engagerat i. Men det handlar om något mer än det. Det handlar om att hantera perioder av växt och möjligheter att hålla ihop en kropp. Kraften som finns i det, i den energi som utvecklas när man inte börjar ställa det ena mot varandra eller drunknar i myckenhet, utan vet vad varje del av kroppen är kallad att göra. När man läser om den tidiga kyrkans liv, och nu pratar jag om det som växer runt apostlarna, skildras i apostlagärningarna, så är det två saker som slår igenom väldigt, väldigt tydligt. Dels hur central bönen är. Det står att de deltog troget i bönerna. Det står att de höll ihop under ständig bön. De bad för människor de mötte som hade behov ute på gatan. De bad när problem uppstod. De bad när problem hade blivit lösta. Då står det att de samfällt bad högt till Gud när problemet var ur världen. Och man kan sammanfatta och säga, den växande kyrkans liv var och är marinerat i bön. Man kan läsa framlänges, man kan läsa baklänges, men man kommer alltid att landa vid samma sak. Om Guds verk ska växa, så måste det marineras i bön. Det andra är ju att de blir inte så, inom citattecken, andliga att de slutar att vara praktiska. Och det här tål att upprepas, därför att precis här har många kört i diket genom historien. Alltså att man har valt den ena inriktningen eller den andra, men glömt att hålla ihop. Så märk att man försöker inte be bort änkornas hunger, utan man ordnar så att änkorna får mat. Man slutar inte fara illa när man inser att det finns några i gemenskapen som har hur mycket tillgångar som helst. Och i samma gemenskap finns de som saknar nästan allt. Det är väldigt tydligt i de här texterna att frälsning rör till exempel privatekonomi. Man delade allt, står det. Det diskuteras, har gjorts alltid, om den här egendomsgemenskapen, att man hade allting gemensamt, om den blev särskilt långvarig. För mig är inte den frågan speciellt avgörande. Det avgörande är att när kyrkan är varm och frisk, som den är här, så är den till sitt väsen social och bedjande. Strategin tycks vara ganska enkel. Den lyder både och, samtidigt, hela tiden. Tänk om vi orkade leva där. Både och, samtidigt och hela tiden. Eller med ord från böneboken i Smyrna. Böjda i bön och böjda i betjänande av de minsta i vår stad. Så kan man ju undra, hur fick de ihop det här? Alltså hur gick det till? Och så finns det ju ett ganska enkelt praktiskt schema i Apostlagärningarna 6. Jag ska bara ta mig snabbt igenom det i den här predikan. Jag kan säga att den enklaste formen av det här schemat lyder: dela upp och håll ihop. Dela upp och håll ihop. 1. Det första är att när växtverken uppstår, när det börjar knorras, det funkar inte längre, så agerar apostlarna eller ledarskapet. Själva poängen är att de inte bara tänker att det löser sig, att de faktiskt gör någonting. Ibland känns det som att vi tror, och jag går bara till mig själv, att problem försvinner om man låter dem vara. Så tänkte man inte i den tidiga kyrkan. När spänningarna kom till ytan, det började knorras, så gör apostlarna någonting. Och de gör något väldigt konkret. De samlar ihop de 12 först som samlar ihop den större gruppen. De sätter ord på bekymren ungefär i termer av att det här har hänt och så här kan vi faktiskt inte ha det. De agerar. Det andra är att de lägger fram ett tydligt förslag att ta ställning till. Nej, bröder, välj ut 7 män. Det är väldigt maskulint detta. Välj ut 7 män. Det rör naturligtvis kvinnorna också. Välj ut 7 män bland er som har gott anseende, är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. När de har framlagt ett tydligt förslag, så för det tredje beslutar de om detta tillsammans. Det står att alla gillade förslaget. Alltså, det var inte Facebook som kom på gilla. Apostlagärningarna var mycket tidigare med det. Alla gillade förslaget. Och så gick man på det. Och till sist, man bad för dem. Alltså man använde den kraft det ligger i att rikta bönen mot ett väldigt speciellt håll. Man kallade fram dem till apostlarna. Man bad en bön och så la man sina händer på dem. Och så verkar det som om den här tydligheten skapar en form som gör att det som nu har växt inte ska splittras eller gå sönder eller trängas ihop, utan faktiskt har chans att fortsätta växa. Guds ord vann spridning, står det efter detta. Och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Det skrivs efter omorganisationen. Vad drar man för slutsatser av detta? Ja, jag drar följande slutsats. Att frågan vem gör vad, är ingen oviktig fråga. För om alla tänker att alla gör det här är ju allas uppdrag, så finns risken att ingenting blir gjort. Det som däremot skapas när man tänker att ja, men det här är det kristna uppdraget, alla gör detta, så skapas det ton av dåligt samvete. Man borde be mer, man borde vara mer engagerad där, allting är ju viktigt. Så det är tydligen bra med tydligt beskrivna och tydligt avgränsade uppdrag, därför att det skapar lugn. Det finns ingenting slumpartat över det som sker här. Det är ordning och reda. 7 stycken ska det vara. De som väljs ska ha gott anseende. De ska vara fyllda av ande och vishet. Och det finns såklart ingen som helst värdering i att apostlarna behöver tid för ordet och bönen. Jag höll på att säga att det är ingenting märkvärdigt med det. Det var ju deras primära kallelse. Bespisningen hade förmodligen kapsejsat i händerna på dem. Grundidén är, låt istället var och en göra det de är bra på, så kan de andra göra resten. Det här är också ett uttryck för hur man tidigt såg på det praktiska i den tidiga kyrkan. Det praktiska är ingenting man sköter med vänsterhanden om man inte är vänsterhänt. Det praktiska är ingenting som hör till marginalerna. Det kan de göra som inte har några viktigare uppgifter. Utan det praktiska arbetet ses ju som en del i det andliga, det allmänna uppdraget. Jag tror att det här att tydligare börja säga, det här gör du, det här gör vi, och så hålla ihop det. Jag tror att det rör oss personligen var och en på något sätt. Alltså, vad brinner i ditt hjärta? Vad har Gud utrustat dig för? Därför att när du hittar den platsen så frigör det så många andra som kan ta sin plats. Men jag har gått och grunnat på den här texten nu ett par veckor, så tänker jag också att det här rör nog också vår församling i relation till andra församlingar i den här staden. Istället för att alla gör lite av allt, så kanske det vore kraftfullare om vi agerade mer tillsammans som samlad kristenhet i Göteborg och sa ungefär så här. Ja, men Saron är väldigt bra på det. De lägger sitt krut där. Connect Church är sylvassa på de här områdena. De får lägga sitt krut där. Och vi i Smyrna, vi har det här uppdraget. För trots allt så finns det bara en kyrka i Göteborg. Och det är Guds församling. Igen, dela upp och håll ihop. Förra gången jag predikade så citerade jag ur Moder Teresas brev som har kommit ut under rubriken Kom var mitt ljus. Jag håller fortfarande på med den här boken. En del böcker får man läsa skedvis, och så är det verkligen med den. Här finns ett exempel på precis detta som faktiskt grep mig till tårar när jag läste det. Och som en bekräftelse på så mycket. Och det är en liten praktisk handling, men den står för någonting som omfattar en mycket större osynlig verklighet. Moder Teresa fick kämpa med att genomföra sin vision om kärleksmissionärer ute i slummen i Calcutta, bland de allra fattigaste slumsystrar. Hon lämnar med tiden själv sitt ombonade, relativt ombonade klosterliv för att dagarna i ända tillsammans med sina systrar gå till slummen, till de platser som hon kallar för de mörka hålorna. Den fattigdom som är så kompakt att nästan inget ljus alls tycks leta sig in där. Hon har fått den här tydliga visionen, men hon ser att det också finns en fara i det som händer. Hon märker att nöden är så stor så att hon och systrarna kommer uppslukas av arbete. Hur ska hon orka? Hur ska hon hinna be? Vart tar bönen vägen i deras liv? Nästan varje brev sliter med att det är som om allting ryms ju inte i en människa. Hon ber mycket över det här, och ur detta kommer tanken på att varje slumsyster behöver ett andra jag, som hon kallar det. Det börjar som nästan allting som blir någonting på lång sikt, så börjar det i liten skala. Hon kommer tänka på Jacqueline de Decker, en belgisk sjuksyster och socialarbetare som kom och ville delta i arbetet men som inte kunde därför att hon inte var frisk. Hon förhindrades av hälsoskäl. Moder Teresa skriver till henne med ett förslag. Förslaget går ut på att hon ska delta i arbetet genom att bli Moder Teresas andra jag. En andlig tvilling, som hon kallar det. Jag älskar det uttrycket. Hon ska be, hon ska offra sina prövningar i Moder Teresas ställe för att arbetet ska kunna fortsätta bära frukt. Ganska snart så ser hon en vision om detta, som inte bara rymmer deras samarbete utan som rymmer framtiden. I takt med att arbetet växer ska också en kår av citat sjuka och lidande medarbetare få växa fram. De har sitt hjärta i arbetet, men de kan av olika skäl inte delta. De är förhindrade att vara vid fronten, men de är inte mindre viktiga för det. De ska göra gemensam sak. Och märk vad Moder Teresa gör. Hon delar upp och så håller hon ihop. Så här ska en slipsten dras. Gör det du är bra på. Det finns andra som kan göra det andra. Och så bilden av kroppen måste ju någonstans här läsas precis så. Efesierbrevet 4. Han låter hela kroppen hållas samman och fogas samman genom att lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Jag ska landa i två exempel på detta som för mig blev en bekräftelse på att det här är någonting som redan är på gång, som jag bara skulle vilja att vi uppmuntrar, att vi orkar tänka, att vi gör det ihop, vi stöttar varann, vi ger allt kraft till de som gör det jag inte kan göra. Förra söndagen delades det ut lappar för alla de barn som har åkt på läger. Ni som var här fick en lapp med ett namn på att be för ett av de barn eller ungdomar som nu är på våra läger. Jag är helt övertygad om att de bönerna betyder fantastiskt mycket för det barnet eller den ungdomen. Jag är lika övertygad om att det kommer betyda någonting för dig. Och jag är än mer övertygad om att det kommer betyda någonting för oss som församling. Därför att det är precis så här vi liksom binder ihop, håller ihop detta så att hela kroppen utväxlar energi. Det andra är att bland våra ungefär 35 hem- och sjukbesökare, de som är ute på veckorna och besöker människor som inte kan komma hit, som en del av vår församling, så har det vuxit fram en tanke sedan någon månad tillbaka. Att de av våra äldre som är bundna till sina hem eller på äldreboenden skulle kunna få en mer uttalad plats i bönetjänsten i vår församling. Så många av de människor som idag inte kan vara här är ju människor som har levt med bönen, som är bedjare till sitt väsen, bedjare till sin natur. Att det skulle finnas en poäng med att tydliggöra det uppdraget ungefär som man gör i apostlagärningarna, slår det oss i efterhand. Så tänk om varje volontär i det sociala arbetet kunde veta att på Vasahemmet sitter en man eller en kvinna som varje dag nämner mitt namn och ber för mig. En andlig tvilling. Ett andra jag. Och det var så rörande när det här förslaget kom upp för några veckor sedan att det kändes på ett sätt så självklart. Därför att också rör vi ett stort annat behov i vår tid. Nämligen behovet av att få känna att man är inte förbrukad som människa eller kristen för att man är 85 år. Man är bara lite äldre än de andra och möjligen så har man lite mer tid. Och i den här gruppen så finns så många människor som har en tydlig bönens tjänst i sitt liv. Jag tror vi kanske behöver bli bättre på att tydliggöra detta. Dela upp och så håll ihop. Jag tror inte att jag någonsin har känt mig så utmanad och inspirerad för någonting som jag gör just nu vad det gäller utvecklingen för tron, möjligheterna för tron i den här staden. Jag tycker att jag överallt ser tecken på att vi är på väg in i en helt ny tid. Jag har aldrig känt mig så optimistisk kring det som nu. Idag vill jag tillägga, bara vi orkar hålla ihop. Bara vi orkar hålla fast vid vårt gemensamma uppdrag, vid en dröm som är större än någon enskild, något enskilt arbetsområde eller någon enskild församling. Bara vi orkar hålla fast vid att vi håller faktiskt på med samma sak. Det är drömmen om att få se Guds rike ta gestalt i den här staden. Och ingenting får hindra det. Och därför skulle jag vilja att du bär med dig de här två små uttrycken idag. Ta dem för vad de är. Pröva dem. Dela upp. Och håll ihop. Alltså gå på det. Prioritera det som du känner. Det här har Gud kallat mig till. Och så välsigna dem som har kallats till andra områden.